Hej och välkommen till Katarina-podden. Mitt namn är Katarina Lovelius och det här är ett nytt avsnitt i min podd. Den här podden handlar ju om allt möjligt, det kanske ni har märkt vid det här laget. Och nu tänkte jag faktiskt förändra den här lite grann i antalet inlägg jag gör i veckan. Därför att jag känner att jag vill få ut så mycket som möjligt så att jag kommer nog lägga ut fler gånger i veckan. Men att det är i alla fall garanterat på fredagar. Så håll ordning på vilket avsnitt du har lyssnat på och titta igenom så att du inte missar någonting under vägens gång. Den här gången så har jag bestämt mig för att prata om andlighet och barnuppfostran bland annat. Och jag har med mig en gäst och det är en ny bekantskap till mig. Ny vän vill jag kalla det för. Och det är Jonas Ottosson. Vi träffades på nätet på en webbinarkurs, heter det inte, det heter onlinekurs heter det. I personlig utveckling. Och jag har väl känt Jonas lite mer än ett år tror jag. Maken känner ju honom också, självklart. Och i de här kurserna som vi har så... ja, jag tycker att Jonas har såna fantastiska berättelser om hur han ser på andlighet och barn. Alltså hur man hanterar sina barn. Så att jag bestämde mig för att ta in Jonas i min podd för att berätta om det. För att jag tycker att det är så... det är både viktigt och det kanske kan inspirera till andra som... ja, dels kanske ha lite stökiga ungar eller man kanske känner att man vill göra någonting annat än vanliga traditionell barnuppfostran. Nu är inte det här något vetenskapligt på något vis utan det här är fritt ur hjärtat och med en stor portion andlighet, ser jag. Så att här kommer den inspelningen. Okej, Jonas Ottosson, välkommen till min podd.
Tack så mycket Katarina.
Jag ser verkligen fram emot det här. Så att jag tänkte du ska få presentera dig först innan vi sätter igång. Varsågod, vem är Jonas?
Ja, vem är Jonas? Ja, jag är en världsmedborgare. Väldigt kort om min bakgrund. Jag är adopterad från Colombia. Så jag har bott större delen av mitt liv. Så snart, vad blir det, 38 år i Sverige. Så att ja, det är fantastiskt. Det är, jag har fått det goda av båda världar och att ha ett utländskt utseende men en klingande svenska. Så att det finns mycket roliga historier där. Jag har aldrig haft några bekymmer med det här just utseendet eller någonting. Så att jag känner mig väldigt svensk även om det ibland, och det ser jag nu på det som jag har fört till den här världen, min avkommor, att det finns ett temperament någonstans.
Men,
ja. Så att, nej, men jag är en väldigt allmändaglig person, precis som du och jag, du som lyssnar med, misstänker jag. Det är som är nyfiken, väldigt nyfiken skulle jag nog sammanfatta mig själv på. Jag har försökt mycket genom åren och inte riktigt förstått, och nu känner jag att jag... ja, det här är någonting som jag verkligen brinner för att få dela med mig till andra. Och det är därför jag tycker det är så kul att få vara med här. Det här är en resa som börjar nu där man verkligen får dela till alla. För det är så, finns så många som har sånt intresse av att vad är det som händer i vår värld? Vem är jag? Vad gör jag här?
Mm. Precis, och då är det en liten cliffhanger till hur vi har träffats. För vi har ju inte träffats på riktigt, vi har ju bara träffats via... ja, trådar och sladdar, alltså på nätet så att säga. Och det är ju en gemensam kurs som vi går i personlig utveckling. Och mycket utveckling skulle jag vilja säga. Mm. Det är ju då hos Peter Edvardsson som vi har träffats.
Ja.
Och det är precis som du säger, det handlar ju om att man ska dela med sig och växa tillsammans i grupp. Men också individuellt, självklart. För att det var ju som i en annan kurs som jag har, som det var någon som säger så här, men jag vet inte vad jag kan ställa för frågor. Och då tänkte jag så här, ja men det är ju lite vad vi har också. Att några är lite före, några lite efter, några är på sidorna och några är lite bakom och några är framåt. Alltså det är en samling människor som är helt fantastiskt tycker jag.
Och om man nu säger nya som kommer in kanske känner sig, jag vet inte vad jag kan ställa för fråga. Och då är det ju bra att det finns, som du och jag, typ. Så, som jag ser då. Så det är ju där vi har träffats gemensamt då. Och kan du inte berätta med dina egna ord om vad du upplever med den här kursen vi har på söndagar?
Ja, väldigt. Jag och Peter jobbar ju väldigt mycket ihop också. Alltså rent, jag hjälper ju Peter väldigt mycket med det tekniska och sådär. Så vi har ju väldigt mycket kontakt även utanför själva kursen då. Så det blir ju som ett nästan dagligt mentorskap. Så att det är... Ja, vad ska man säga? Kursen från att jag och Peter träffades för snart 7 år sedan. Då var jag riktigt på, som man säger, botten. Det var som Peter brukar skoja och säga, att man lyfter på mattan så bara, är det någon där under? Och så har det varit mycket. Och vad det handlade om i grund och botten om är precis det vi ska prata om lite sen, det här med uppfostran och de här grejerna. Att jag har fått lära mig att du ska duga. Du ska leva upp till saker. Du ska liksom, nu, det är verkligen det här som skolan säger. Se det på barnen som kommer hem med läxor. Och de kommer hem med stjärnor i kanten i böckerna. Jag fick inte så många stjärnor i kanten. Har aldrig fått det. Och där kan jag väl säga att den här kursen. Helt plötsligt så började jag inse att jag är ju en stjärna. Jag behöver inte ha en stjärna i kanten. Jag är en stjärna som jag är. Och det har varit en väldigt stor... ska säga förlösning för mig, alltså, och bekräftelse för mig själv att jag behöver inte leva upp till någon annan än mig själv. Det är bara jag på morgonen när jag går och borstar tänderna, eller på kvällen innan jag ska släcka lampan och kanske också borsta tänderna bland det sista man gör, och titta mig själv i spegeln, så är det bara den personen i spegeln som jag är ansvarig för. Och det har varit en enorm hjälp, och det har gjort att jag känner att jag har bara stjärnor omkring mig. Jag behöver inte tala om för någon att du ska göra det här för att du ska leva upp till någonting som jag vill att du ska göra. Och när jag började implementera det även i min familj och framförallt då på barnen, så har vi ju fantastiska berättelser som vi kommer till. Alltså det här alltid från betyg som gick ifrån att vara precis lika odugliga som mina, om man nu får säga så, att något är bra eller dåligt, men enligt den skalan i alla fall som vi har i skolsystemet, så gick det från att det var väldigt låga betyg till att man gjorde enorma framsteg och klarade, så att man då kommer in på gymnasiet och känner själv att du har fått en ökad självkänsla. Mm. Det var ett långt utlägg, men kursen har betytt enormt mycket personligen, och vad jag också kan dela med mig till andra. För det är ju bara så att jag kan ju har hur många kurser och gå på hur mycket som helst, men om jag inte själv testar och använder det i mitt egna liv, så blir det ju just bara kunskap utan handling. Och det är vi ganska bra, många av oss, så på att vi har det, men vi använder inte kunskapen som vi har, utan vi håller den för oss själva, just för att vi tror att vi ska bli bedömda. Och där känner jag, det är så skönt idag att veta att jag gör så gott jag kan här och nu utifrån det jag vet. Jag gör det bästa jag kan utifrån det jag vet. Sen kan du komma och säga till mig, men du Jonas, har du testat det här? Nej, jag har aldrig tänkt så. Aha, ja, så kan man göra också.
Precis. Jag vet inte om du känner till den här som jag förespråkar väldigt mycket, som han kallades för Ambres. Om du känner till det. Det är min mentor utan kropp.
Okay.
Alltså han kom igenom ett så kallat transmedium. Alltså han lånar ut sin kropp för att en annan entitet ska prata igenom. Och det här skedde ju redan på 70-talet. Du kan ju tänka dig vad skumt det var på den tiden. Men till och med Shirley MacLaine har ju anlitat honom. Hon har ju skrivit om honom i hennes bok Ut på yttersta grenen. Men i alla fall, han hade ju jättemycket kurser och dela med sig av livets kunskap, kan man väl säga. Och nu är ju både mediet dött, han gick bort i år. Och med det så har ju den här rösten tystnat också då. såklart. Och han var verksam i över 40 år. Det är ganska häftigt. Men den kunskapen och den här, vad man ska säga, det här inre lärandet om hur saker och ting fungerar. Vi har ju den allihopa, vi bär den alla. Men som Andre säger, han har kommit som en liten fönsterputsare för att vi ska liksom vakna upp. Och jag känner att den här kursen som vi går på, det påminner väldigt mycket om hans läror. För jag brukar säga det till min Peter, att Peter, som är läraren då, använder väldigt mycket samma ord. Och väldigt mycket begrepp och sådär. Så det är därför blir jag så här, wow, äntligen har jag kommit hem, känns det som. Så det var också en liten sidospår till vad vi ska prata om. Men jag tänkte så här, Jonas. Jag vill så jättegärna att du ska prata om barnuppfostran. Och hur du resonerar och hur du får resultat. Ja, du vet alla de här. För det finns ju så helt fantastiska berättelser du har givit till oss på de här kurserna vi har haft. Mm. Och du verkar ju ha helt enastående ungar, måste jag säga.
De är en spegel av en själv. De är med de fel och brister som man har. Så, de kan testa en precis som man själv testar sig. Så är det.
Jo, det är klart.
Ja. Så... Nej, men alltså, vad ska man börja? Jo, det var lite det jag var inne på innan, att jag insåg ju någonstans att jag hade väldigt mycket obalans i mitt liv på grund av saker som jag har fått med mig tidigare ifrån, alltså som egentligen inte har någonting med mig att göra. Allt ifrån adoptionen till att vara apatisk när man var liten och sitta och banka huvudet i väggen utan att veta det. Mm. Så vad heter det? Ja, så... måste man säga, då blev jag så varse att jag var tvungen att inse att jag måste göra någonting själv, förstå någonting. Det är någonting jag ska förstå för att kunna gå vidare med mitt liv. Och likadant när jag skaffade barn, jag tänkte ju aldrig på detta, liksom att ja, hur ska jag fostra mina barn? Och det var ju verkligen mycket High Chaparral i början. Vi var väldigt, 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 väldigt obalans. Min fru då liksom har två barn sedan tidigare som är tonåringar då. De var ju i 6 och 9 eller någonting när vi träffades. Så det var ju väldigt mycket fram och tillbaka varannan vecka. Och det var liksom rutiner på ett ställe och mindre rutiner någon annanstans. Så vi gjorde på ett sätt och barnens pappa gjorde på ett annat sätt. Och vi var inte bättre för 5 år, så det är inte det jag vill komma till. Men det blev väldigt mycket fokus på att prestera och göra saker där. För man hade föräldrar då som var på en och tyckte att så här och så här ska du göra. Och det här är bäst för barnen och tänk nu på hur du gjorde och så vidare. Då insåg jag någonstans att Peter sa det till mig också, att du har inte en aning om vad som är bäst för dina barn. Och då blev jag så här, ja. Men det har jag ju. Det har jag fått höra hela livet. Jag ska ju lyssna på de äldre. Jag ska ju resa mig på bussen för de äldre. Jag ska visa respekt mot de äldre. Och det har jag inga synpunkter på. Men när var det någon som sa till mig att du ska ha respekt för dig själv? Och när ska du, att du ska lyssna på dig själv? För du har alla sanningar hos dig själv. Och så börjar jag också inse det. Det var också en grej Peter sa, att barnen, och jag har hört flera andra säga det, att fram till de är 7 år ungefär, 6-7 år, så vad ska man säga, så handlar barnen utifrån någonting som vi kallar det för expertnivå. Alltså de vet allting, de har sanningen för sig själva, de testar sig fram, men någonstans innerst inne, de vet alltid tills jag kommer och lägger min kunskap i deras liv och säga att nej, så där ska du inte göra, du ska göra så här istället. Mm. Och då har jag gjort det utifrån att jag vill ha det så här. Du ska gå och lägga det nu, om jag är inte trött, jag har ju sovit på dagen också. Ja, men det är inte för att det är det bästa för dig. Det kan jag helt ärligt säga. Det har ju bara varit för att, vad skönt, nu får vi lite egen till, lite lugn och ro.
Precis.
Och sådana små saker gjorde liksom hela tiden, det byggde på. Jag började själv lägga ihop ett och ett. Och sen började jag också ge barnen mer eget ansvar. Är du hungrig? Du löser. Är du liksom, vad heter det, fryser du, tar på dig mer kläder? Är du för varm, tar av dig kläder? Alltså så här, du bestämmer vad du vill göra. Sen är det alltid så att det finns olika grejer i samhället som vi har sagt att jag har en sån historia som jag brukar dra, och det är just det här med bilbälte som är många liksom nästan vänder sig i graven. Och vi har en liten väg där vi åker ut till den stora vägen, och där så brukar de liksom, ja, där tar de nästan alltid av sig bilbältena, för vi kör ändå så sakta tycker de, och de vill inte ha bilbälte på oss. Men ibland på morgonen så tar de inte på sig bilbälte även när vi kommer ut på stora vägen. Och då har de ju insett att så länge det inte piper, så länge man inte sitter i baksätet, då man står upp, då piper det inte, då blir inte pappa irriterad. Så då är det okej. Okay. Det stör, ja, det inte. Och där har jag lite också en sån här grej att, ja, har de på sig bilbältet för att det ska pipa eller för att, för att det ska vara säkert för dem då, vad nu som är säkert och inte. Men, och då säger jag alltid så här att ni gör som ni vill själv, bestäm själva, ta ansvar själva för era liv, vad ni tycker är viktigt. Och jag tycker inte att det är det viktigaste i hela livet att argumentera om alla grejer och tjata om det. För att man gör sig själv en tjänst genom att jag har faktiskt alltid, jag ska inte säga alltid, men i 9 fall av 10 så har jag bilbälte på mig. Och då väljer de förr eller senare att se det. Jag ser de äldre barnen, de tar på sig bara liksom, det är inget snack, de tänker inte ens på det. Om det är rätt eller fel, det bryr jag mig inte om. Utan de gör det likadant med dem. Får vi också ta av oss dem, inte de små? Ja, självklart. Vad vill du själv? Fråga, det behöver du inte fråga mig ens. Och i den takten med att du ger, eller vi har funkat för oss, i och med att vi har gett våra barn mer och mer det här att bestäm själv hur du vill göra. Jag menar, vår lilltjej, hon fyller 8 nu i nästa år. Det är inga bekymmer att lämna henne hemma. Hon steker ägg och hon fixar och donar och sådär. Och det är klart att man kan alltid tycka sådär att ja, men vad händer om? Och då säger min fru, jag tycker jag så jäkla bra, om en jäkla skittanke. Det, ja, men alltså det som inte händer, det händer ju inte. Och varför ska man gå och tänka på det om någonting ska hända? Då brukar jag alltid tänka så här, ja, men det är ju jättebra. Tänk om de är mätta när vi kommer hem istället för att de har gjort de här grejerna. Ja, det är bättre att tänka på det. Istället för att de flesta av oss förväntar oss att något dåligt ska hända. Jag förväntar mig alltid att de ska vara glada och nöjda när jag kommer hem. Och det är de oftast också. Och de är glada att du kommer hem. Men där har du också den där att ge dem ett förtroende. Det är likadant vi var iväg i helgen. En sväng. Och då var barnen hemma själva. Och det är inga bekymmer. Ja, det var någon ringde och sa att de skulle göra det, eller frågade om de fick göra det. Ja, visst, när man gör det. Eller det kanske vi kan vänta med till någon annan dag. Ja, okej. Okay. Och de vet någonstans hela tiden att då ringer de och frågar om det är någonting som de är osäkra på. Och samtidigt så kände vi så här, de hade inte behövt ringa om det. Men där har vi det istället för att vi har tvingat dem att de ska göra saker och ting hela tiden för våran skull. Utan att de känner att ja, men jag får tänka själv, men jag vill ha lite assistans i den här. Kan jag göra så eller ska jag inte göra så? Eller, då ber de om hjälp om de är osäkra.
Jag tänker att det här är ju ett annat sätt att bygga på tillit.
Ja, 100%. Och det är just där vi fick tillit till viss del, jag och min syster. Vi var hemma, vi bodde förvisso i ett hyreshus där en av mammas arbetskamrater bodde i liksom också. De var ju alltid informerade, hon var nästan alltid hemma. Så då var de borta någon fredag eller lördag kväll. Så det var på den tiden när man hyrde VHS-band. Så vi fick ligga i mamma och pappas säng och sen så fick vi lite godis och vi hade fått mat innan de åkte. Sen så var grannen hemma och vi hade 2 andra grannar med oss. Så det var aldrig några konstigheter. Vi var ju egentligen aldrig riktigt själva, men det är en sån grej som jag känner att det har pockat på i mig, att det var en tillit som jag fick, och den vill jag ge till mina barn liksom och min omgivning. För att när du har den tilliten, för det handlar ju om att ha tillit till dig själv, när du vågar ge den till någon annan, då får du en helt annan relation till barnen. För bara för, vad blir det, jag snart 3 år sedan är det, så var det väldigt, väldigt annorlunda. Vi bodde utan oss ett halvår och det återigen, det ser fint att gå ut utåt. Vi hade en fantastisk tid, rent vädermässigt så. Men alltså den stressen och den oron och det vi hade inombords. Och, så, och Peter bodde ju med oss ett tag också då. Och han sa det liksom till oss att ni ser inte ens själva hur stressade ni är. Och barnen var ju, ja det är så mycket stim och så på barnen. Så kom vi hem och sen så började vi liksom helt enkelt att fundera på lite annorlunda sätt. Liksom att kan man göra så här istället? Kan vi göra så här? Egentligen handlade det bara om att vi själva hade lugnat ner oss. Och det sprider sig till barnen. Vi kände att ja, men det är lugnt nu, vi löser detta. Det här känns bra, ta ett steg i taget. Och helt plötsligt så förändrades alla fyra barnen bara pang. Och egentligen är inte det barnen som har förändrats, utan det är vi som har förändrats. Och de tonar in på det och känner att det är balans.
Men du Jonas, vad var det som stressade? Det var jag lite nyfiken på.
Ja, det var allt ifrån den ekonomiska situationen till att vi väldigt, väldigt snabbt behövde lämna landet på grund av att vi hade, ja, vi hade lite otrevligheter kring oss. Det var människor som hade varit hemma och tagit sönder, vi hyrde ett hus och de hade ja, haft sönder bilen och slått sönder rutor och kastat in en stor sten genom en ruta. Så att, ja, det var, vi var inte i balans om man säger så, minst sagt. Ja. Så att,
kanske tecken på att ni var på fel ställe.
Ja, framförallt tror jag det var ett tecken på att lite som ska man säga, när man får signaler från universum eller vad det än nu må vara, man hör röster eller vad sjutton är, så hade vi så länge valt att sätta på oss hörlurar, solglasögon, gå in i ett mörkt rum, titta åt ett annat håll, springa åt ett annat håll, alltså verkligen, och det blev en sån tydlig bara att nej, nu så är det, då gör vi så här, så att ni verkligen fattar att ni behöver en förändring, ni måste göra någonting för att så, och det ser vi ju som en gåva idag. Det gjorde vi kanske inte riktigt då när polisen stod där på morgonen och ja, och så vidare, glasmästaren och fastighetsägaren var där, men nu så inser vi ju någonstans att ja, det där behövdes där och då.
Precis. Jag fick höra för inte allt för länge sedan att mörkret är till för att vi ska vinna. Mm. Ja, det var lite intressant faktiskt. Alltså, om man säger mörkret, alltså, inte det onda, det är fel, men alltså, det mörka ting pressar oss till att vi ska vinna. Den är där för att visa vad vi ska ändra på egentligen.
Yeah.
Och det är ju lite det du berättar. Fantastiskt. Ja, häftigt Jonas. Verkligen. Jag tänkte på det här med andlighet för övrigt. Gör du någonting annat förutom det du pratat om? Men alltså jag tänker liksom, du utför någonting med andlighet eller är det ett stort intresse för dig?
Det har blivit det, och jag ska säga så här att jag är precis sådär i startgroparna. Jag har lite funderingar och planer på vad jag ska göra liksom. För jag känner att, precis som Peter säger, att han har, och det har vi alla människor här, vi har en uppgift. Och vad den är, det har jag ingen aning om. Men jag har i alla fall gjort så att jag har stannat upp, jag har funderat på, okej, vad är det jag ska göra här? För att om vi bortser från alla de här, vad ska vi säga, vardagliga sakerna. Vi äter, vi sover, vi umgås och så vidare. Och man hittar olika upplevelser och så vidare. Så vad finns det mer? Vad vill jag mer bidra med? Varför har jag kommit hit? Och då känner jag just det att för mig har det blivit så att andlighet är ju egentligen alltihop. Vi har ju bara hittat på det att det är lite flummigt eller att man går till en byggnad eller man sitter i en ställning eller man kallar det så mycket olika saker. Mm. Men allting är ju egentligen, det är ju bara en enda, vad ska man säga, universum. Eller, alltså allting hänger ju ihop, allt är andligt. Och det känner jag att jag vill ta tag i och jag har inte riktigt hittat forumet eller vägen för hur jag ska göra, men just att skapa olika mervärden. Jag har tänkt lite praktiska grejer med tekniska saker, i och med att jag är väldigt tekniskt intresserad. Hur kan man hjälpa människor som, och inspirera dem att liksom få, vad ska man säga, ta det där steget och göra det, precis som du gör om podd. Liksom. Det var kanske inte en självklarhet, liksom, hur funkar det med inspelningar, hur funkar det med sånt där. Och då vet jag det, liksom, att många av de där grejerna, det kan jag, och det kan jag hjälpa till med. Hur kan jag göra det? Det kanske inte är så andligt om man tittar på det då, men jag ser det egentligen som att andlighet för mig, det är att följa någonstans den här inre rösten. Det är andlighet, och det är någonting som är, ja, visst, jag har lättare att gå ut och sätta mig i skogen på en stubbe och liksom sitta och titta på träd, lyssna på naturen eller vad det nu är, titta över vattnet eller vad sjutton som helst, men och få tilltal. Men jag kan lika väl stå i duschen eller ta ett bad och känna liksom att ja, men det där ska jag göra, eller det där kan jag göra. Så att, men jag är inte så mycket aktivt sökande, vad ska man säga, så vad det gäller medium, eller att jag har gått så mycket kurser och sånt här, utan jag inser ju mer och mer att jag vill sätta min egen prägel. Och det skulle jag vilja skicka med till alla, att det finns ingen rätt väg, utan det är din väg som gäller. Och jag har testat en del, liksom så här lite där, ja, men det där är intressant och så lite där, men många gånger har det kommit till mig att det känns som att det är någon annan som har gjort mallen. Det känns inte riktigt som att det är för mig, utan så här ska du, som är lite som i lumpen, så här ska du bädda sängen. Och så kommer det någon annan rekryt som är extremt duktig, som inte gör så som befälet säger. Och den sängen är alltid finast bäddad. Ja, och så säger man så här att ja, man kan göra så också, men det är inte rätt. Och det är det jag vill komma till, liksom, att det, jag slutar många gånger i det, och det kanske är mitt ego, att jag tycker att jag kan bäst själv. Det vet jag inte, det kanske är så. Men jag känner, för mig är likadant som det här. Jag tittar på eventuella frågeställningar som man ska få, men att jag kan inte sitta och skriva ner att så här ska jag svara på den här frågan. Så att hade vi haft ett samtal om en vecka eller två eller ett halvår, så skulle det låta helt annorlunda, även med de upplevelserna som jag har gjort. Och det är just för att jag känner att det är så viktigt att vara här och nu, för det finns inget annat. För det jag skriver, om jag skriver upp det när du skickar frågor till mig till exempel, så ska jag skriva upp de här frågorna. Det är ju vad jag är för mod just där och då. Och det kommer jag ju inte ihåg. För ska jag sitta och titta, ja, men vad var det jag menade med det där? Men det blir så stultat. Och det, så det är det jag vill komma till, att jag gör inte så mycket mer än att bara är, och det räcker. Det tror jag skulle vara den stora nyckeln för de flesta av oss, att ta tag i den här anledningen, att bara förstå att för mig har det betytt väldigt mycket med stillhet. Mörka rum eller ute i skogen eller viss musik som får mig avslappna och sånt där. Så känner jag ju då att jag kommer väldigt nära. Jag kan åka hem till min pappa. Min mamma gick bort för, var det ju drygt 10 år sedan nu, i bröstcancer. Och vad heter det? Han har ju ett foto på henne hemma. Jag kan tänka på det ibland när jag är hemma hos pappa. Så kan jag bara sitta och titta. Jag kan känna en sån enorm värme och en sån enorm närhet som jag inte liksom... Jag gör ingenting ens, utan jag bara helt plötsligt så tittar. Oj, ja, där är ju mamma. Och så kan jag känna att det är... Att hon är så nära. Och det är också någon form av... av andlighet, det här att bara våga åka till till graven, eller åka till en kyrkogård i huvud taget. Det finns så många grejer, så att andlighet för mig är egentligen, det kan vara stå och laga mat. Det låter kanske väldigt sådär flummigt, men det är inte något speciellt för mig, utan jag är en del av alltihop, och allting är andligt. Och det betyder ju inte att jag sitter liksom och sådär, att när jag ska gå in och handla en stund innan jag går in i bilen och så ställer jag mig in, jag ska betala och skicka mig pengar nu liksom, så att jag kan betala. Absolut inte. Utan det, vad jag vill komma till är att det är så okomplicerat och enkelt, så att vi har på många sätt tappat bort det. Det skulle jag säga. Jag ser ju på barnen när de leker. Jag vill leka med dig, pappa, säger minstergrabben. Ja, okej. Okay. Och helt plötsligt så bara ser han ju hur han har tappat mig. För att jag är inte med i leken. Jag är någon helt annanstans. Och det känner de. Medan där kan du inte sitta. För där sitter ju han. Och där sitter hon. Och de är där. Nej, men du kan inte vara. Nu kan du inte gå. För då bryter du ringen till exempel. Så att det finns väldigt mycket sådana där enkla grejer. Så att om man barnbarn och sånt där så. Är det, eller barn för den delen, lyssna på dem, vad de verkligen menar, lyssna och vara fascinerad, titta på dem, för det kommer förklara för er vad de vill och vad de ser, och till slut så kommer ni att uppleva saker och ting med. Jag kan känna det är fantastiskt fascinerande att sitta och leka med Lego eller vad det än må vara för något, gosedjuren som är ena stunden är de det och sen är de det. Det är nyttigt, har jag upplevt, att det blir som en träning.
Just det. Jag tänkte på, var en grej där som din son hade sagt att han vill ut och åka skoter. Och var det 11:30 på kvällen.
Ja, precis. Jag har inte riktigt den i färskt minne. Nej, det var nog fyrhjuling vi skulle åka.
Ja, fyrhjuling var det.
Ja, fyrhjuling, ja, precis. Och det gjorde vi, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var ju, ja, vi körde i diket, ja, just det. Det gjorde vi också. Ja, det var en himla soppa det där. Men det är också...
Ja. Ja, det jag bara tänkte, det jag minns du berättade var att han hade så lust att åka fyrhjuling. Och då sa han, okej, då gör vi det. Och det var väl typ 10 minuter eller någonting sånt där. Så var han nöjd. Och just att kunna ge det till en son som verkligen säger, jag vill göra det här. Ja, då gör vi det. 10 minuter av ens liv, vad är det?
Nej, men det är just det där. Nej, jag kommer inte exakt ihåg varför vi gör så mycket. Ja, vi gör så mycket grejer som man inte kan berätta om. Alltså det, så det... Sanslöst. Nej, men det är just det, vi bor på landet och det är en sån enorm frihet att liksom kunna gå ut på morgonen. Det är hagar och det är skog och det är liksom, ja, det är så skönt och bara känna sig fullständigt fri. När vi bodde utomlands då så var det så liksom, grabben, han var ju mer eller mindre naken hela tiden och han kissade både här och där, men det var ju inga bekymmer. Och det är just den här att få släppa allting och bara känna att men nu gör vi detta, nu är detta roligt, nu är inte det här roligt längre. Och där tror jag vi har väldigt mycket, jag har lärt mig väldigt mycket av det här att ja, nu leker vi med de här grejerna, likadant som med jobba, att du kanske jobbar då, om det är det du håller på med, gör det den tiden och sen så har du fullt fokus. När du är färdig med det, om du gör något annat, och sen så kan du fokusera på det igen. Nu vet jag att inte det funkar överallt. Jag menar, ska man operera någon så kan man ju inte bara sluta efter 20 minuter, utan det tar ju den tid det tar. Men vad jag vill komma till är just att precis att vara spontan i väldigt mycket, att släppa på de här, för mycket av det här kontrollbehovet vi har, det sitter i att vi ska prestera någonting, att ja, men nu måste man göra detta så ska man göra detta klart. Men det är ju som att tvinga i sig någonting som man inte tycker är gott att äta. Bara för att nu ska jag äta upp detta, bara för sakens skull. Då är det ju bättre att testa och se att det där var, passade inte mig. Och det tror jag är en stor gåva vi har som ligger framför oss här. Att det kommer förändras väldigt, väldigt mycket. Och det är därför jag är väldigt sådär bekväm och i det här med att barnens skolgång och så, att det kommer säkert vara någon som blir arg nu här liksom, eller tycker att det här är provocerande, men för mig är det självklart att handla. Är du med mig?
Ja,
jag tror att mitt headset dog. Ja. Nej, men alltså just det här att det är så viktigt att förstå att ingenting är viktigare än här och nu. Och det här med betyg och du ska göra det och du ska göra det. Och då säger jag bara så att skolan är inte viktig. Det viktiga är att du mår bra och att du har kul. Så det frågar jag alltid. Har du haft roligt? Har du lekt idag? Vem har du lekt med i så fall? Det här liksom att inte fråga hur du har gått för dem. Utan att har de haft roligt? För det märker man. Jag menar, och en del av fallenhet för det. Jag har ingen aning om, men frugan måste ha varit väldigt, väldigt duktig i skolan, för vår dotter är ju väldigt, väldigt sådär, tycker det är kul. Hon tar fram, kan läsa 1,5 timme bara, och lärarna undrar ju, vad tycker ni det är så kul och liksom, Ja, det är ju jättebra att ni motiverar henne. Jag kan säga det att vi tar fram läxan söndag kväll ungefär, för den spelar oss in på måndagar. Och sen rafsar hon igenom den på 10-15 minuter. Och hon hittar sina sätt. Jag tror inte att det kommer vara likadant med lillgrabben. Men det spelar ingen roll, för det är ingen av dem som är bättre eller sämre. Men tycker hon nu det är kul och hon passar i det här systemet, så ska hon veta att den möjligheten finns. Men hon har också alla andra möjligheter också. Skulle hon bara en vacker dag känna att nej, men nu är inte det här roligt längre, då står inte det och faller med att hon har varit duktig. För att vi tycker att de här stjärnorna i kanten är bra. För vi värderar inte dem. Utan vi säger bara det, jättebra. Ja, jag gjorde att det här var så lätt. Ja, men vad bra. Kanon.
Jag tänker ofta ibland när man har barn runt sig. Jag är själv inga barn. Jag har haft barn runt mig. Jag kan ibland tänka så här att jag lär mig mycket av barn.
Mm.
Just hur de är, hur de resonerar och hur de bara liksom säger en massa jättehäftiga grejer. Som blir så här, det där var nog lite till mig. och jag tänkte, du måste ju också uppleva det eftersom du ger så mycket, vad ska jag säga, frihet. Men alltså, du ger dem så mycket hur de ska tänka själva, gör ju att du måste få tillbaka själv.
Ja, enormt mycket. Framförallt så får jag hela tiden bekräftelse på att ju friare jag släpper dem, och nu måste ni förstå det här rätt, att det handlar inte om att de får springa in i hästhagen och sparka hästarna, liksom kasta er och leva fullständigt fasen. För det gör de inte. De vet innerst inne vad som är rätt eller fel. De skötte sig inte på skolbussen första veckan eller vad det var. De vill inte ta på sig bältena och lillgrabben vill inte sitta på bikudde. Och ja, gud vet vad liksom, om man busade och sådär. Och då fick vi ett långt meddelande om det. Och då tog vi det med dem och bara frågade, du, hur går det när du åker skolbuss? Har det hänt någonting? Nej, säger lillgrabben och en lille tjej. Så, ja, hon blev lite arg sådär, så vi skulle göra så här. Men du gör ju bara så här. Om ni bara gör som hon säger på skolbussen, eller han eller vem det är nu är som kör, de får bestämma på skolbussen. För att de har regler som någon annan har sagt till dem. Så även om de skulle inte bry sig om ni sitter på stolen egentligen eller det där, för det är inte upp till er, så har hon ett ansvar och så vidare. Och så vidare. Ja, okej. Och sen efter det så kom det lika långt med det. Åh, vad bra att ni har gått igenom hela det här kompendiet med den. Vi har inte ens läst det här kompendiet. För det är sunt förnuft. Du behöver inte läsa det. Och om vi hade läst det för ungarna och försökt förklara alla de grejerna. Nej, det är lite den här gyllene regeln. Liksom, att okej, jag får rätta mig in i det här ledet. Just de här 10 minuterna eller om det rör sig om 20 minuter per dag. Då får jag göra det. Eller så får man helt enkelt, som jag sa, då får man välja. Då får man gå. Eller så får man ta den vanliga bussen. Det är också ett alternativ. Om man inte kan rätta sig in i det. Och det har inte hört ett ljud efteråt sen om det, att det har varit någonting. Och då är just det här att vi skällde inte på dem. För då frågade lillgrabben, han frågade alltid, är du arg nu pappa? Och då är det inte för att jag har höjt rösten eller någonting och sådär. Men just det som är så viktigt att förmedla, att som jag kände så många gånger, att jag upplevde, utan att de sa det rakt ut, mina föräldrar, en besvikelse på att jag inte levde upp till det som skulle vara. Ja, att oj, det här oh, hur har vi uppfostrat honom? Det vet jag, det överhörde jag mamma och pappa prata om. Hur har vi uppfostrat honom egentligen, som gör sig och så? Och det har tagit i mig. Därför inser jag att det är någonting som jag vill ge dem, att de ska känna att de gör inte mig besviken. De ska aldrig känna att jag på något sätt förminskar dem eller trycker ner dem. Utan de ska helt enkelt liksom själva få uppleva, okej, okay, ja, varför blev det så eller varför säger de så? Så får de själva tänka ut att ja, jag kanske ska göra så därför, därför, därför. Eller så bara gör de som du säger till dem, att ja, men gör så här så blir det bra. Då behöver ni inte tänka på någonting. Och jag kan inte säga att något är rätt eller fel, men det känns väldigt behagligt för mig själv. Och jag känner också att då når jag fram. För det, jag har också varit väldigt, väldigt sådär arg, gapat och skrikit, höjt rösten. Och det har jag gjort bara för att så har ju min pappa gjort. Och det är ju så att pappa är ju någonstans en förebild för en. Och det är han ju det är han ju fortfarande på många sätt och vis. Men just den här vikten av att de verkligen klipper navelsträngen, att vi klipper navelsträngen med dem, att låta dem själva få göra det som de känner funkar för dem i deras liv. För mina barn vill inte ha mitt liv. Vissa grejer kanske de vill ha, men de är här för sin skull och på sina upplevelser. Och det skulle jag säga är, det är så himla skönt att veta, för att de blir fantastiska individer då. Och som jag nu liksom, de kom hem här för en stund sedan i skolan, och det är liksom, då får man förklara för dem att nu sitter jag i möte och då är det här som gäller. Det är ingen som är här och rycker och sliter eller går på, utan de vet att okej, om en stund så kan vi göra det här och det här och det här. Och det handlar egentligen bara om tillit, och det handlar om en ömsesidig respekt. Varför ska inte jag respektera deras rum? Likaväl som de ska respektera det andra. Det är såklart. Och jag märker det på de äldre barnen med, att de blir också väldigt sådär att mindre fostrande i det bemärkelsen att nej, så får du inte göra, eller gör inte så. Utan okej, nu gjorde du så. Då är det du som plockar upp det också. Och vill de inte det då, så då ibland blir det ju så att ja, då får vi komma hem och sen då så får de, nu får du göra det. Ja, men jag orkar inte, jag vill inte och sådär. Nej, men hur ska vi göra om inte någon orkar och vill? Eller likadant när de säger att de inte kan saker, så har jag fått dem till nu att de säger inte det längre. Utan de säger, jag vill inte, jag orkar inte. Men vad bra, då är du ärlig mot dig själv. För det är oftast det handlar om. Man orkar inte knäppa skorna. Man orkar inte dra upp dragkedjan, för det är lite besvärligt. Det är lite knöligt att stoppa ner grejerna i skolväskan eller vad det nu är. Säg som det är, för du kan allting. För vad ska du göra den dagen pappa inte är här? Ska du gå till graven då och be pappa knyta skorna?
Ja, precis. Jag tänker, jag sitter här och funderar på att jag har en väninna som hon kallas för den vita kubanen. För hon hade en sån här studsmatta. Hon var den enda i trakten som hade en sån. Och alla ungar ville ju vara där. Det var det att alla ungar älskar att vara där. Men hon hade regler. Hon hade sagt, så här är vad som gäller. Annars är det bara att gå härifrån. Ja. Men alltså, de höll sig till det. Och de samsade, så det var hur bra som helst. Ja. Och då frågade jag henne, så här, men vadå regler? Måste du ha regler? Så här, nej, inte regler så, men jag sa att det är det här som gäller om ni ska vara här. Ni får jättegärna vara här. Men det är så här beter man sig. Punkt slut. Ja. Sen får ni tjafsa bäst ni vill. Men jag har mina regler här. Och alla var ju där. Alla älskar ju vara där. För att hon satte upp sånt här. Ja, du vet, tänka själv.
Ja. Ja.
Saker. Ja, fantastiskt. Du Jonas, jag tänker på det här. Jag tänkte vi ska avsluta det här också. Att Vad tänker du kring dina barn och framtiden?
Jag skulle säga så här att jag har en sån... Ja, för det första tänker jag inte så mycket på framtiden, för det finns ju bara här och nu. Och det är det viktigaste, hela tiden fokus på det som är här och nu. Men om man ställer så den frågan, så skulle jag säga så här att det jag känner är att det kommer gå alldeles utmärkt för alla barnen. För att det handlar om är att de har fått en själv... Alltså vi bygger en självkänsla tillsammans med dem. Mm. Och vi låter dem mogna i sin takt. Vi låter dem liksom... De får vara arga, de får vara ledsna. De får komma med förslag och de kan... Alltså det känns väldigt, väldigt behagligt. Vi hade en fantastisk diskussion igår om... Vad jag behöver ha och vad jag vill ha. Och det är ju liksom någonting som jag kan känna är helt underbart. När nästa äldste grabben säger så här. Ja, men det är klart att du ska ha. För du behöver ju det, säger han till sin storbror. Jag behöver ju faktiskt inte. Jag har ju redan. Så jag behöver inte. Utan jag kan vänta. Och då känner jag liksom någonstans att då har man fattat saker och ting. Att. Det är inte bara jag, utan vad kan jag också ge? Och det känner jag att det är något som är väldigt härligt. Att de är väldigt, väldigt empatiska i det avseendet. Att de är snälla mot sig själva först. men vilket gör att det också blir attraktivt för andra människor runt omkring dem, att man vågar komma till våra barn och fråga om saker. Man vågar, man vet att man får vara som man är utan att man blir dömd. Sen vet jag att äldste grabben, han har liksom sådär att han är så övertygad om vissa grejer. Vi har en situation så att säga som vi har skapat i det här samhället just nu. Och han är väldigt övertygad i sitt sätt att men det är någonting som inte stämmer. Jag kan inte bara svälja allting med hull och hår bara för att någon säger att det är så. Det känns inte bra bara. Och det är så skönt att veta att, och mellangrabben han är mer så här bara, va? Händer det någonting? Vad är det alla pratar om? Vad är problemet? Jag kan inte förstå, vad är det alla, vad är det? Och just det här att de får vara precis som de själva. Vi har sagt att ni är fria, ni tar era egna beslut. Och vi kommer stödja er oavsett vad ni tar för beslut. Så att jag har en väldigt god känsla för att de kommer klara sig alldeles utmärkt. Och de kommer få ut precis där de är här för att göra den resan som de vill. Sen exakt hur saker och ting kommer se ut, det är inte mitt... det är inte min uppgift och det är inte deras heller, utan bara go with the flow, ha kul, skratta och kul, det säger jag att det är det viktigaste.
Fantastiskt. Då så, jag tror att jag är nöjd med det här poddavsnittet, så jag tackar jättemycket för att du ville vara med, och vem vet, det kanske blir fler, vi får se.
Ja,
jättekul. Ja. Så jag tackar för dig, Jonas. Och så säger vi hej då.
Tack, Katarina.
Hej.